Tjörn, den lilla ökommunen nordväst om Göteborg, brottas med stora vattenförsörjningsproblem. Kommunen har ett årligt vattenläckage på över 40% och Sveriges högsta vattentaxa. Det här blev startskottet för projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list. Ett ambitiöst projekt som kommit att handla om mycket mer än enbart vattenförsörjningsproblem. Det ska vi prata om i det här avsnittet. Jag heter Maria Bergenheim och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-projekt i offentlig sektor. Hej och välkommen du som lyssnar. Ja, idag så befinner jag mig i Skärhamn på Tjörn. Och vi har ett spännande avsnitt framför oss då vi ska prata om vatten och IoT. Och jag har med mig tre gäster som kan mycket om just detta. Och det är David Andersson, VA-chef för Tjörns kommun. Robert Pettersson, tjänsteägare inom innovation och utveckling på Soltak. Och Olle Pentinen, forskare inom mätteknik på RISE. Välkomna alla tre.
Tack.
Tackar.
Tack så mycket.
Ni är ju tre nyckelpersoner som har varit med i det här vattenprojektet som vi ska prata om idag. Och ni representerar ju lite olika delar kan man säga. Och kommer in med lite olika kompetenser. Och det ska vi prata om alldeles strax. Men först får ni berätta lite mer om er själva. Så David, jag börjar med dig. Berätta lite om dig och din bakgrund.
Ja, David Andersson heter jag. VA-chef på Tjörn sedan 3,5 år tillbaka. Tidigare så kom jag från ett företag som hette Västvatten. Det var ansvariga för 4 stycken kommuner och vattenproduktioner i de här. Mm. Sen har jag varit VA-chef i Lysekil och jobbat i Kungälv. Så jag har en ganska lång erfarenhet av just vatten och dricksvatten.
Du kan det området kan man säga.
Ja, det är min grej.
Ja, precis. Robert, berätta om dig.
Robert Pettersson och jobbar på Soltak som är ett kommunägt bolag. Vi hjälper 4 kommuner med IT, ekonomi och lön och nu även innovation. Där jag håller i innovation och utvecklingsbitar. Så jag hjälper de 4 kommunerna med innovationslösningar, bland annat IoT.
Mm. Olle, berätta lite om dig.
Ja, Olle Pentinen, forskare på RISE då, sedan 20 år tillbaka ungefär. Senaste 10 åren så har fokus legat på underhåll av vatten, fjärrvärme, infrastruktur. Prediktivt underhåll, hur man kommer till rätta med underhållsproblemen som vi ser idag.
Vi ska prata om projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list. Och det är ett prototyputvecklingsprojekt som IoT Sverige då finansierade med ungefär 2 miljoner och som drevs under 2022-2023. Det är alltså avslutat, men vi kan väl redan nu så här tidigt i avsnittet berätta att ni är ju ett av de 5 projekt som har fått fortsatt finansiering från Vinnova och EU till Sverige då, så grattis till det till att börja med.
Tack.
Tack.
Och det är ju då så att ni ska kunna bygga ut och skala upp. Och när vi pratar om hållbar vattenhantering så är det faktiskt också temat på ett av de 5 nya Impact Innovation-programmen. Impact Innovation är ju nästa generations strategiska innovationsprogram. Så man kan ju säga att det här projektet är ju högaktuellt och högt uppe på agendan. Varför är det så viktigt att ha koll på det här med vatten och vattenförbrukning?
Ja, det är otroligt viktigt för vår framtid. Vi måste bygga upp ett hållbart produktion och nät av vatten så att alla kan få ha en trygg vattenförsörjning i framtiden.
Man tar ju det för givet egentligen ganska mycket, åtminstone här i Sverige, att det finns rinnande vatten.
Ja, det är en självklarhet och den ska vi ju ha med oss i framtiden också, den här självklara vattenförsörjningen. Men den är inte helt självklar om vi inte gör någonting åt den.
Just det. Och vi ska komma in på det här då. För i Tjörns kommun så har ni ett stort vattensvinn, som jag sa i inledningen då, och Sveriges högsta vattentaxa. Vad beror det här på?
Framförallt så är det ju att man har inte tagit tag i helheten tillräckligt tidigt. Man har inte underhållit i den utsträckning som man borde gjort. Och det här är ju långt tillbaka, det kanske är 20-30 år egentligen som man inte har gjort riktigt det man borde ha gjort.
Mm. Vad är det beror på alltså?
Ja, det sträcker sig ännu längre tillbaka. Det är egentligen att vi byggde ut alla de här anläggningarna på 60-talet framförallt. 60-70-talet. Mm. Och vi har levt på väldigt mycket vi byggde på den tiden. Mm. Och sedan så nu så kommer alltså behovet av underhåll av allt det vi byggde på 60-70-talet.
Mm. Man har inte hållit efter det så att säga och moderniserat.
Nej, och i och för sig man ska inte byta ut någonting som inte behövs bytas heller. Så att det kan ligga rätt i tiden nu också.
Mm. Projektet då, vad är det ni har gjort i det här projektet?
Ja, det är jättemånga bitar som vi har gjort i det här projektet. Mm. Bakgrunden till det är ju att vi har haft problem historiskt med att kunna försörja Tjörn med dricksvatten. Och det har pågått ganska många år. Vi hade 2018 till exempel, då hade vi råvattenbrist på Tjörn. Det var en torr sommar och vi fick gå ut med bevattningsförbud och så vidare. 2021, då slog vattenverket i taket. Då gick det för max, då kunde vi inte producera mer vatten. Och då finns det ju lite olika vägar att välja givetvis. Men vi hade ju redan valt den här vägen att istället för att bygga större vattenverk, större råvattenreservoarer, så ska vi spara vatten. För det är betydligt mer hållbart i längden att jobba med det vi har.
Mm. Och den här IoT-lösningen då, ska vi komma in på den?
Ja, IoT-lösningen, i grunden så är det ju att vi ska mäta mycket mer. Vi ska mäta hur mycket vatten vi producerar, hur mycket vi skickar ut på vårt nät. Vi ska mäta i nätet och hemma hos våra kunder. Mm. Och där kommer ju de här fjärravlästa debiteringsmätarna in, eller de här smarta vattenmätarna som vi pratar om. Mm. Och samla all den här informationen på ett och samma ställe för att kunna jämföra, hitta läckor och även förutse en del kommande underhåll. Vi ska även kunna prioritera framtida underhåll med det här systemet.
Hur många såna här, för då har ni gått ut och installerat smarta vattenmätare i hushåll då. Hur många har ni installerat? Kan du berätta lite mer om själva lösningen då?
Ja, i dagsläget så har vi installerat 2000 ungefär. Vi har ska totalt byta 5500. Det kommer att ta några år till, för man byter alltså 10% per år. De ska sitta ute i 10 år. Vattenmätarna. Så det tar några år innan vi är fullt utbyggda. Men vi har försökt att koncentrera dem till ett par testområden. Mm. Där vi har nu full kontroll på hur mycket vatten som konsumeras. Alltså går genom de här smarta vattenmätarna och hur mycket vatten vi pumpar in i de här områdena. Så vi kan redan nu börja att jämföra de här två och titta på utläckaget i de här områdena.
Kan vi berätta lite mer om lösningen? Olle, ni byggde ju på RISE då en IoT-plattform som ni hade inledningsvis, va?
Ja, precis. Nej, men det har varit kul att följa Tjörn under de här åren som vi har samarbetat i prototypprojektet. Och framförallt se hur den medelstora svenska kommunen kan arbeta i det här. För att det är en utmaning, ser ju vi när vi tittar på Sveriges kommuner, att kunna hantera det här med begränsad kompetens, ekonomi och så vidare. Så det var vår utgångspunkt då när vi tittade på hur vi skulle sätta upp en lösning för den lilla kommunen. Och det, den prototypplattform som vi byggde i projektet, den tjänar ju i syfte att för Körn och för Soltakt och Robert att ta fram en förvaltningsbar lösning sen för dem själva. Så att den prototypplattform vi byggt, den är någonting som har levt under projektet och som sedan Soltak fortsätter driva på eget sätt i egen regi, men med våran som inspiration. Liksom.
Just det. Berätta Robert om Soltaks del i det här då.
Ja, våran del i projektet handlar ju just om att sätta upp och ta över och förvalta IoT-plattformen och det som hör till den. Och hela tiden i det här projektet så försökte vi arbeta efter att bygga för det här projektet. Bygga litet för VA-projektet, men tänka stort och tänka skalbart för att kunna använda det i alla våra 4 kommuner i alla deras verksamheter.
Just det, Soltak är ju kommunägt av, ska vi säga de där kommunerna igen, vilka var det?
Precis, det är Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund och Körn.
Jag sa ju inledningsvis, för jag vet att det här, ni kom ju mycket längre än vad ni trodde, eller hur?
Ja, visst har vi kommit längre än vad vi trodde. Vi har ju till och med börjat att se skillnad.
Ja, berätta.
I produktion. Ja, som sagt, 2021 så slog vi taket med våra vattenverk och då pumpar vi ut väldigt mycket vatten och vi ser ungefär 4% per år har vi minskat.
Vattensvinnet.
Vattensvinnet 2022 och 2023 och det är ju delvis på grund av det där vi har gjort väldigt många åtgärder, så det här är ju en del i alla åtgärder vi har gjort.
Mm. Vad ligger i en normal kommun eller vad man ska säga i Sverige? Vad ligger vattensvinnet på?
Ja, eftersom Körn är en väldigt utspridd kommun VA-mässigt så är det svårt att bara säga det att ja, det räcker ut x procent.
Ja, Körn utan består ju av många små öar.
Det som sagt är jättemånga små öar. Det kan vara 4-5 stycken av dessa öarna förser vi också med dricksvatten och tar emot avloppet ifrån dem.
Mm. Körn är ju då också kan man säga en sommarö. Åtminstone så kommer det hit väldigt mycket mer folk. Hur påverkar det?
Ja, normalt eller boende på Körn är 16 000 ungefär. Sommartid så kommer det hit 16 000 till som bor i våra sommarstugor.
Mm.
Och så har vi ungefär lika många turister, dagsturister då, som kommer hit. Så att vattenförbrukningen går ju upp ganska mycket på sommaren. Absolut, det gör den. Samtidigt så stänger vår industri ner. Så att det tar ut lite grann varandra, men det blir väldigt stor påfrestning vissa dagar eller vissa veckor under sommaren.
Mm. Har ni mycket att göra då?
Ja, då förhoppningsvis har vi inte mycket att göra. För får vi vattenläckor i de situationerna, då har vi svårt att hantera dem och kunna försörja hela Körn med dricksvatten om vi får. Så att förhoppningsvis så går allting som det ska under de månaderna. Och det är precis det vi ska jobba med, förebyggande jobb.
Namnet ingen H2O-brist med säker IoT-list. Det här med säkerhet och cybersäkerhet, det har ju varit också en röd tråd genom hela projektet.
Mm.
Vem vill börja prata om det?
Ska jag ta lid på den?
Det blir Olle. Ja, precis.
Ja, nej, men det, vi hade ju med oss det från början redan innan projektet drog igång. Men sen blev ju det här med säkerhet allt mer aktuellt i och med de omvärldshändelser som har ägt rum under projektets gång då. Så säkerheten har varit ett högt fokus och vi har jobbat dels internt inför alla sådana här projekt som om jag talar utifrån RISE då, så alla projekt som RISE går in i av den här digniteten när det handlar om att hantera säkerhetsskyddad data, så då behöver vi göra en säkerhetsanalys, se vilka åtgärder vi behöver vidta för att säkra informationen och så. Så att, det gjorde vi inledningsvis. Sen så har vi haft en cybersäkerhetsexpert från RISE med i projektet som har följt projektet, utvärderat de tekniska lösningarna, kommit med rekommendationer på vilka åtgärder som Körn och Soltak behöver vidta för att säkerställa att man har säkra system. Då. Sen för att rent praktiskt jobba med data så har vi valt att anonymisera så mycket som möjligt av datan för att ha mindre känslig data att arbeta med och på sånt sätt försäkra oss om att känna oss trygga helt enkelt.
Ja, vilka är riskerna då? För vi pratar ju om samhällskritisk infrastruktur nu. Mm. Vad är det för risker om man pratar cybersäkerhet?
Ja, när det kommer till vattensidan så tänker vi oss kanske framförallt att det är två saker vi vill undvika. Dels GDPR som ju är på alla släppar. Mm. Vi vill undvika att hamna i en situation där vi avslöjar personuppgifter. Och sen så tänker vi också skydda själva infrastrukturen då. Vi vill inte exponera koordinater och annat för den som kan vara intresserad av sånt. Mm.
Har du något att tillägga där, Robert?
Ja, även om datan ser ofarlig ut så kan den ju faktiskt användas i felaktiga syften. Kan man läsa ut att en fastighet bara förbrukar vatten fredag, lördag, söndag så går det ju ganska lätt att se att här är det tomt på veckodagarna.
Mm. Man kan se sådana mönster ju.
Precis, så även om datan ser ofarlig ut så kan den faktiskt användas fel om den når fel personer. Mm. Och sen är ju utmaningen i det här att samtidigt som vi vill vara helt säkra på att datan inte når fel så vill vi ju ändå kunna använda datan till det vi vill göra. Dela med oss när vi vill men inte när vi inte vill.
Just det, hur har ni löst det? Vad finns det för utmaningar där då?
Ja, vill du fortsätta Robert eller ska jag...
Kör du på det då?
Ja, nej, men det finns... Vi tänker det man ser då det blir att datan blir ju mer känslig ju mer metadata man kopplar till själva mätdatat så att säga.
Alltså fler saker du mäter?
Eller? Ja, en mätserie i sig själv, en tidsserie över förbrukningen från en fastighet. Enbart förbrukningen är ju inte känslig i sig, men så fort den kan kopplas eller knytas till en person eller en plats, eller annat, det är då det blir känsligt. Men för att kunna göra analyser så behöver vi ändå på något vis koppla metadata, information om datan till själva tidsserierna för att kunna göra intressanta analyser och komma till rätta med vattenproblemet som det var i det här fallet. Och då handlar det om att göra det på ett genomtänkt sätt så att vi kan få ut så mycket värde som möjligt ifrån datan men ändå
på ett säkert sätt,
inte avslöja för mycket liksom. Ja.
Vi är ju ganska stolta över en grej där, Olle.
Men det är kul. Vi har varit som en följd av det projektet och så blev ju det är egentligen du som ska säga det, Robert, så blev Soltak först i Sverige med att publicera öppen förbrukningsdata som en utkomst av det här projektet, så det är kul. Det är skoj. Och där har vi tagit in med hängslen och livrem, så där finns inte mycket metadata att jobba med.
Vad kul!
Ja, jag vill lägga till lite grann där, för det här är ju delvis ett problem för oss i kommunen. Då, för vad vi vill med detta här det är ju att vi ska äga datan själva och vi ska kunna dela med oss inom kommunen av all datan. Vattenförbrukningen kan man tycka att den kanske inte är så många intresserade av, men den går att använda på väldigt många andra ställen i kommunen om man börjar koppla ihop till exempel oss och hemtjänsten. Man kan alltså se om en förbrukare har använt sin toalett på morgonen eller om de har varit uppe och kokat kaffe på morgonen. Har de inte gjort det, men då kanske man borde åka och titta till den där personen. Så att den går att använda. Vi ska ju göra så mycket mer i framtiden med mycket mindre resurser. Så vi måste tänka i andra banor, men vi måste samtidigt då vara säkra på att den här datan inte kommer i fel händer. Men vi måste ändå kunna öppna upp så vi använder den inom kommunen åtminstone på olika sätt.
Just det, du svarade nästan på min nästa fråga, det här med varför det är så viktigt att äga sin egen data, för det har ju ni kommit fram till då i det här projektet.
Ja, absolut. Vi ska äga datan. Den ska inte ligga på någon server hos någon annan leverantör som är svårt att koppla ihop med annan data, så att säga, så att vi kan dra nytta av den.
Det här är ett samverkansprojekt i högsta grad. Jag tänkte, de aktörer som har varit med då, Tjörns kommun förstås, RISE, GARD och Soltak. Jag tänker att vi ska komma in lite grann på de här organisatoriska bitarna i projektet. För jag vet att ni har jobbat mycket med det. Och till exempel det här, alla projekt som drivs eller som får medel via EU till Sverige är ju innovationsprojekt. Alltså det finns innovation, det signalerar ju att det finns någonting. Man vet inte alltid vad utkomsten blir. Det är ju liksom grunden i ett innovationsprojekt. Och hur har ni jobbat med det?
Ja, vad börjar vi? Vi kan väl titta på lite skillnad i just effektivisering och innovation.
Ja,
som vi faktiskt får göra en skillnad på. Mm. Effektivisering är ju något som arbetas med hela tiden och jämt. Men vi tror väl inte riktigt att det kommer räcka framöver. Vi kommer behöva hitta sätt att arbeta på som är mer innovativa för att klara välfärden framåt. Och det gäller ju vatten också. Där vi faktiskt måste vara arbeta smartare och i det här fallet bli mer datadrivna, gå från att se till att inse till att kunna förutse och göra det innovativt. Det betyder också att det är risk i det naturligtvis. Så att den avvägningen, hur mycket tid lägger vi på innovation och hur mycket lägger vi på effektivisering och hur mycket lägger vi på daglig drift, det blir en utmaning. Vi kan inte bara springa utan vi behöver faktiskt stå med fötterna på marken samtidigt som vi springer.
Och det har ni jobbat med alltså i det här projektet?
Absolut, för att hitta den fördelningen med hur mycket gör vi av vad.
Ja, jag fastnade faktiskt för ett citat i er slutrapport som är ju väldigt informativ. Att ni hade ett förhållningssätt 100% lärande istället för 100% rätt.
Ja, men det handlar väl om angreppssättet och att man faktiskt vågar lära sig. Det behöver inte bli rätt varje gång. Även när det går inte riktigt som man har tänkt sig så finns det mycket, mycket kunskap att hämta av det.
Mm. Vill ni tillägga någonting?
Ja, att vi har jobbat väldigt mycket med personal och så vidare. Att alla har en samsyn på det. Först och främst i projektet. Sedan även personalmässigt har vi jobbat mycket. Vi går ju alltså från ett här och nu arbete har vi gått till att jobba proaktivt för framtiden så att säga. Vi har gått från ett väldigt analogt arbete till ett digitalt arbete. Och då måste alla vara med på banan. Så att ja, där har vi lagt mycket, mycket krut så att säga på de bitarna.
Ni jobbar med förflyttningen mot ett
datadrivet
arbetssätt.
Ja.
Jag tänker Robert på Soltak. Ni har ju också gjort vissa organisatoriska förändringar för att kunna arbeta med det här.
Ja, det blev egentligen startskottet. Det här projektet blev startskottet för en helt ny gruppering som arbetar med innovation hos oss. Så att det har gett extremt mycket där, vilket speglar då ut i tre andra kommuner och alla deras verksamheter.
Berätta lite mer.
Det handlar väl om att gå från IT-drift till att naturligtvis fortsätta med det, men även ha ett spår där vi kan vara med och driva digitalisering och fånga upp de drivkrafterna som finns ute i verksamheterna och kunna stötta med teknik och kunskap för att driva ungefär sådana här projekt. Det kan vara IoT, men det kan lika väl vara AI eller en BI-lösning.
Mm.
Den lilla kommunen har ju inte de musklerna själva att kunna driva den här typen av projekt, utan vi är ju helt beroende faktiskt av Soltak i just detta här projektet. Och det är mycket det vi har belyst i hela Vinnova-projektet. Det är att vi ska kunna jobba tillsammans, och som du sa förut Robert, det ska vara skalbart då till andra små kommuner.
Mm. Så den lilla kommunen, ni behöver jobba tillsammans för att kunna göra den här förflyttningen?
Ja,
som du...
absolut. Det är helt nödvändigt.
Jag tycker det här med 100% lärande istället för 100% rätt, det är ju liksom, ja, det reflekterar ju på något sätt det arbetssätt vi har haft i projektgruppen också. Vi har haft täta regelbundna avstämningar ett par gånger i månaden och kunna fånga upp saker som har styrt i fel riktning och snabbt kunna ta ett omtag. Och jag tror att det är lite grann kärnan till att dels att vi har hunnit lära känna varandra så pass bra på så kort tid och även att projektet har varit lyckosamt, om man får säga så.
Ni har jobbat agilt då, kan man säga, eller? Mm.
Absolut, i allra högsta grad, och det har fungerat väldigt, väldigt bra.
Vilka utmaningar har ni haft? Det här har gått som på räls, eller hur? Inga utmaningar? Mm.
Nej, det är klart det finns utmaningar, och en utmaning fanns ju i att vi har väldigt många personer från väldigt många olika ställen och kommun och företag och RISE som kommer tillsammans, och vi har forskare ihop med VA-tekniker ihop med projektledare, och helt plötsligt ska vi prata samma språk allihop.
Mm.
Och det gör vi inte naturligt. Så att vi har jobbat en del med att vara tydliga i det vi säger, att vi definierar vad det är vi pratar om så att alla har samma syn på det vi gör. Så att våra sprint reviews har varit väldigt öppna. Vi har haft väldigt mycket dialog om varje punkt, så att det är inte bara ett föredrag av den personen som rapporterar vad han eller hon har gjort, utan det blir en diskussion om varje sak, och vi har vågat ifrågasätta varandra, komma med idéer även inom andras områden, vilket har gjort att det har drivit arbetet framåt hela tiden.
Och sen så skulle vi även då drivas ihop med, det är tid egentligen också, tid och resurser har ju varit en utmaning från oss på VA i alla fall. Vi ska ju faktiskt driva en verksamhet samtidigt som vi ska utveckla verksamheten och gå framåt i en helt annan riktning än vad vi har gjort förut.
Ja, precis. Hur jag har ju varit inne på det, men liksom att få med alla på tåget så att säga, även politiker.
Ja, alla. Det känns som att vi har fått med de flesta i alla fall på tåget. Givetvis, alla är inte... tycker inte det här är den bästa lösningen, utan man vill ut och jobba bara. Men då kanske de får göra det.
Mm.
Men i det stora hela har vi fått med de allra flesta, och alla tycker det är kul att utvecklas och se att nu går det framåt, nu händer det någonting.
Jag vet att ni också har i projektet jobbat med frågor kring jämställdhet och jämlikhet. David, kan du berätta lite om det?
Ja, man kan ju fråga sig, vad har det med vattenläcka att göra?
Ja.
Och det tänkte jag själv också. Historiskt så är det ju en väldigt mansdominerad värld, VA-branschen. Det har kommit in mycket tjejer de sista åren, och det är jättekul verkligen. Och det hjälper till i detta här. Men vad har jämlikhet och jämställdhet med det här att göra? Ja, jämställdhet mot våra kunder kanske inte är så jättemycket. Men däremot internt i arbetsgrupper, där har det väldigt mycket. Och jämlikhet, det är nog kanske det vi jobbat mest att titta på. För där har vi tittat på olika personas.
Mm.
Och sett hur påverkar en vattenläcka en person med rörelsehinder till exempel. Någon annan typ av hinder eller språkhinder. Och helt plötsligt så ser vi att det finns ett jättebehov av information från oss och hur vi arbetar och tänka på det här i allt vi gör egentligen.
Mm. Jag läste också att ni hade tagit exemplet en förskola.
Ja.
Berätta.
Ja, vi har ju haft väldigt många och stora vattenläckor på Tjörn, och då är det stora områden som blir utan vatten. Och en skola går inte att driva utan vatten. Så då har de stängt ner skolorna. Och då måste ju alla barn därifrån. Och de som hämtar dem, det är ju oftast mammor.
Mm.
Och då blir... mammor jobbar ofta i kvinnor, dominerande yrken, och då blir de arbetsgivarna extra mycket påverkade, så att säga. Så att, nej, men det påverkar jättemycket.
Ni pratar också ofta om den här lilla kommunen. Vad har det för betydelse att ni är en liten kommun i det här?
Ja, det är både för- och nackdelar. Nackdelarna är att vi inte har muskler. Vi kan inte själva dra ett sånt här jättestort, eller ett sånt här projekt. Och det positiva det är ju att vi har väldigt korta beslutsvägar och vi har möjlighet. Och då måste vi ta vara på de här möjligheterna i den lilla kommunen.
Vilket intresse har ni sett för projektet från andra kommuner?
Det har varit ett ganska stort intresse. Vi har försökt vara bra på att dela med oss av vad vi gör och även lyssna på andra. Så att vi har dragit igång ett VA-nätverk där vi pratar med andra kommuner. Berättar vad vi gör och har en dialog kring vad som händer. Vi arbetar inom soltakskommunerna naturligtvis med VA-frågorna. Och jag har försökt dela med oss på olika sätt. Vi har varit vi stod på vattenmässan på innovationsscenen och berättade om projektet.
Mm. Ja, och jag har blivit kontaktad av kommuner och intervjuad av andra kommuner också. Som har blivit rodda och ringa till Körns kommun. Mm. För de är långt fram, så det är jättekul. Mm.
För samma utmaningar finns ju i 289 kommuner till i Sverige.
Ja. Ja, nej, men det är precis, utmaningarna finns ju överallt. Vi har ju genomsnitt 20% förluster i svenska VA-nät. Sen det här med procent som David var inne på, det är ju en siffra som kan vara svår att jämföra kommuner emellan, så beroende på olika geografiska förutsättningar. Men det man ser, alltså förutsättningarna för att komma till rätta med läckageproblematiken, det är ju den som skiljer sig åt. Och hänger ihop med kommunernas storlek. Vi ser ju ett fint exempel här på hur Körn via soltak kan samarbeta med andra kommuner för att hitta en lösning på problemet. Men i större kommuner, större städer med större VA-bolag, där kanske man har kraft nog att hantera en egen lösning.
Jag kanske kan haka på det, men just det med procent där, förtydliga det lite grann. Ett bättre sätt att jämföra sig med, det är egentligen att titta på hur mycket vatten läcker ut per kilometer ledning eller per längd ledning. Och 2021 så läckte det ut 7 kubikmeter per dygn och kilometer på Körn. Och nu är vi nere på, och Sverigesnittet 2021 låg på 5,1. Så vi låg ju ganska högt över snittet där. Men nu ligger vi faktiskt på 4,7 efter 23 års mätning. Så att vi är på väg ner. Men samtidigt är det väldigt trubbig mätning vi har än så länge. Mätningen gör vi ju en gång per år när man läser av våra gamla vattenmätare. De nya vattenmätarna kommer ju få en avläsning en gång i timmen istället. Och då förstår alla skillnaden på den statistik vi använder oss av för att jämföra oss med varandra. Går från en avläsning en gång per år, gjord mellan maj och augusti, till att få ett exakt värde en gång i timmen.
Mm. Men det måste ju ändå vara kul att kunna se så konkret resultat, liksom att det ni gör faktiskt skillnad.
Ja, absolut. Och som sagt, nu får vi reda på det en gång per år, vad skillnaden blir. I framtiden så ska vi få den en gång i timmen.
Robert, jag tänkte, det har ju varit fokus på VA i det här projektet såklart. Men ni kan koppla på även andra funktioner eller vad man ska säga. Berätta.
Ja, precis. Vi har ju som jag sa tänkt litet men byggt stort för att göra det här skalbart. Och vi har testat idén genom att berätta om vad vi har gjort och kopplat på andra. Så att nu har vi ett gäng IoT-projekt som samsas i samma plattform. Senast var ett värmeverk i Kungälv där vi mätte vattentemperatur för att se att miljöpåverkan är inom ramarna. Så att istället för att gå ut och hacka hål i isen och mäta manuellt, så har vi nu en sensor före och efter värmeverket där vi gör en uträkning om hur påverkan blir vattentemperaturen. Och det är ett av drygt 10 projekt som vi har igång eller på gång just nu.
Det här projektet är avslutat, men det tar ju nystart nu då med de här nya pengarna som ni har fått, så att säga. Hur ska ni ta det här vidare, planerna framåt?
Ja, vi kommer väl att arbeta mer strukturerat med uppskalningen av den här IoT-plattformen och närma oss andra kommuner i soltaknätverket och titta på hur vi på ett strukturerat sätt kan arbeta gentemot andra förvaltningar. Sen så blir det också ett fokus på interaktion med kommuninvånarna. Vi kommer arbeta med specifikt med nudging och se hur vi kan arbeta med det. Det är också, det är inte bara läckaget i sig som är intressant på vattensidan, utan det är också användningen av vattnet. Även om man kan debitera användningen så är det ju ändå en ändlig resurs som det kan finnas ett värde att hushålla med. Så att nudging är ju intressant.
Så att jag som bor här då ska kunna se min egen förbrukning och sen känna att jag ska kunna påverka den också då?
Ja, precis.
Och det, man kan ju använda just de här debiteringsmätarna. Nu kan man ju ta ut en differentierad taxa över året till exempel. Det här med fotavtryck kommer vi också jobba med mycket. Vad gör en läcka? Vilket fotavtryck sätter det i koldioxid och så vidare, utsläpp? Energianvändning, kemikalieanvändning. Så det kommer vi jobba mycket med.
Ja, det blir ett tydligare klimat och klimatperspektiv. Klimat- och hållbarhetsperspektiv inne i det.
VGR, Västra Götalandsregionen, håller ju just nu på med en upphandling av en länsgemensam IoT-plattform där ni också då är med. Berätta lite om det.
Ja, jag är med från Soltalks håll och stöttar det fullt ut. Det handlar ju om skalbarhet och om bättre samverkan. Att vi inte ska göra samma sak i 290 kommuner utan faktiskt kan samarbeta och göra saker tillsammans på ett smart sätt. Så jag är med från vårt håll och representerar väl egentligen våra 4 kommuner in i det arbetet för att det ska bli så bra som möjligt.
Vi börjar faktiskt närma oss slutet av det här avsnittet. Men om man skulle summera kort de viktigaste lärdomarna från det här projektet, om vi går laget runt, vem vill börja?
Ja, nej, men jag känner ju kanske utifrån det sätt vi, framförallt det sätt vi har arbetat på, liksom att det här med transparens och tät uppföljning av aktiviteter och så, agilt arbetssätt, att det har varit en framgångsfaktor för oss, och det är någonting som jag tror verkligen jag kommer att ta med mig framåt också och nyttja mig av framöver. Det har verkligen varit inspirerande och lärorikt och kul att samarbeta med den här lilla kommunen Tjörn. För som David säger så är det är korta beslutsvägar och det är snabba puckar, även om man är även om man är liten så kan man vara snabb och liten.
Absolut, Robert.
Jag får nog haka på i samma spår. Digitalisering i offentlig sektor är svårt och utmanande på många sätt. Det som jag tror gjorde att vi lyckades väldigt bra här är det som Olle sa, men också att vi har rätt approach till det. Vi har förståelse och välsignelse från politik och ledning. Vi har kunskap inom området som kommer in utifrån, men framförallt så har vi drivkraften från verksamheten. Det är vi och teknikerna själva som vill det här. Det är de som driver det. Det är där det startar, och då tror jag förutsättningarna finns att lyckas.
David?
Ja, jag kan bara hålla med. Det mest fantastiska är ju att kunna koppla ihop vår normala drift, underhåll, med forskarvärlden, med utveckling, innovation, och få ihop detta här. Det har vi lyckats med väldigt, väldigt bra i det här projektet. Helt fantastiskt.
Robert, jag tänkte på, du berättade ju tidigare att du blev uppringd av en invånare. Kan inte du berätta om det?
Ja, precis. I veckan här, så sent på eftermiddagen, så fick jag ifrån våran servicedesk ett namn på en person som hade ringt och sökt mig, som jag inte förstod riktigt vad den människan ville. Men jag ringde upp och det visade sig att det är en man på en ö som heter Dyrön på Tjörn som har tillbringat hela dagen med att leta upp mig och komma i kontakt med mig för att veta mer om projektet, men framförallt för att få sin data från sin vattenmätare så att han kan använda den i sitt smarta hem.
Mm. Ja, härligt. Roligast med detta projekt, korta ord.
Ja, det är samarbetet.
Samarbetet.
Jag får säga att det är omfattningen och att Tjörn vågade börja sin IoT-resa med att inte med att mäta vattentemperaturer i en insjö utan att börja med att koppla upp 5500 vattenmätare. Det är ganska fräckt.
Olle.
Ja, jag kan bara hålla med. Jättekul.
Tack till er David Andersson, Robert Pettersson och Olle Pentinen för att ni var med i vår podcast och delade med er om era erfarenheter från det här projektet.
Tack. Tack så mycket.
Tackar.
Du har lyssnat till en podcast från IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är skriven av Johannes Bergenheim och jag heter Maria Bergenheim.